Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Adam Åbonde Gerke är doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan. I sin forskning granskar han hur vi läser och tar till oss nyheter på nätet. Har människor kastat den fria viljan över bord och helt låtit algoritmerna ta över både tycke och smak? Adam Åbonde Gerke, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du forskar om nyhetskonsumtion på nätet och hur information sprids på digitala kanaler. Hur kom du in på just det här?
Som många forskare så var det väl lite av en slump faktiskt. Jag tog examen från Handels och började jobba. Och sen efter något år så fick jag ett samtal från en tidigare professor som sa att de hade ett projekt på gång. Och behövde någon som kunde hoppa in och hjälpa till i det programmet. Och jag åkte dit och pratade med dem och tyckte att det lät väldigt kul. Så på den vägen var det.
Nu blev headhuntad helt enkelt.
Det låter ju väldigt, väldigt speciellt när man säger det så. Men ja, de frågade specifikt efter mig i det fallet.
Och Facebook fyller 20 år i år. Hur skulle du säga att plattformen och användarna har förändrats på den här tiden?
Ja, väldigt mycket. Från början så var ju Facebook eller sociala medier överlag, det var ju en kanal där man delade med sig väldigt mycket av sig själv. Gjorde alla möjliga konstiga uppdateringar om vad som hände i vardagen. Medan idag så är det mycket mer ett passivt medium där man konsumerar sånt som framförallt företag eller nyhetsbolag till exempel delar. Andelen som själva lägger ut innehåll är väldigt låg, skulle jag säga.
Hur har du gått tillväga för att undersöka när du har forskat om detta?
När man tittar på digitala beteenden så det som både är bra och dåligt är ju att allting registreras som man gör på internet. Så att det går ju att mäta. Nackdelen som forskare är ju att få tillgång till den här datan. Sociala medier eller andra bolag som sitter på datan är inte alltid jättevilliga att släppa in vem som helst, för det är ju affärshemligheter i slutändan. Det som var bra med avhandlingsprojektet var att vi fick till ett samarbete mellan alla de stora mediehusen i Sverige. Så Bonnier och Schibsted, public service med SVT och Sveriges Radio, Uppsala Nya Tidning som faktiskt gick med på att sätta sig vid ett samma bord och säga så här, hur kan vi hjälpas åt? Vi ser att saker håller på att förändras i nyhetsvärlden och vi måste göra någonting för att inte tappa publiken. Och de ville inte dela data med varandra, men de gick med på att alla poola in data till forskningsprojektet.
Så att datan du har kommer ju egentligen inte från de här digitala plattformarna, utan det kommer från nyhetsmedia. Och det är utifrån det som du har kunnat titta på beteenden.
Ja, i avhandling så har vi flera studier, men lejonparten av datan är från nyhetsbolagens egna sidor. Så att vi har en teknisk lösning så att vi har mätt hur folk beter sig på de olika nyhetssajterna och även hur folk rör sig mellan sajterna. Och det har vi då följt personer över tid på sina egna privata enheter, så hur de surfar på sina datorer eller telefoner i sitt vardagsliv.
För jag tänker att under den perioden som du har forskat på det här så har ju både Facebook och Google, som du främst har tittat på, ändå tappat väldigt mycket relevans vad det gäller nyhetskonsumtion. Hur förhåller man sig som forskare till det?
Det är ju ett landskap som förändras hela tiden, så att det är ju inget konstigt egentligen så. Och även om specifika kanaler ändras så tror jag att utvecklingen är fortfarande mot digital konsumtion i någon form.
Så beteendet är detsamma vare sig det är på Facebook eller på TikTok?
Ja, i stort sett.
Numer äger ju Meta både Facebook och Instagram. Hann du titta något på Instagram under din forskning?
Nej, det var inte del av avhandlingsarbetet specifikt. Men de algoritmer som sprider innehållet är ju likartade. Sen det är klart att det är skillnader för olika plattformar, men principerna, framförallt hur man kan studera hur algoritmerna delar innehåll, de fungerar på båda plattformarna.
Det är ju mycket begrepp med algoritmer. Många säger det till vardags också. Mm. Men jag tror att det är en del som har svårt med begreppet. Så vill du bara börja med att förklara vad algoritmer är och hur används de för Facebook och Google?
Ja, men självklart. Det är ju, en algoritm är egentligen bara en beslutsregel som säger att om A händer så gör B till exempel. Sen kan det här bli oändligt komplext och stort. Men en bra liknelse tycker jag är miniräknare. Alltså, du knappar på siffrorna och så kommer du få fram någonting. Miniräknare för en algoritm, i det här fallet matematiska regler för vilket resultat som ska visas. Trycker du på 2 plus 2 så kommer 4 komma upp i displayen. Och det är egentligen samma sak med de här stora systemen som sprider innehåll på nätet och visar vad som kommer synas i flödena. Bara att de är otroligt mycket mer komplexa och svåra att förstå. Och det är väl egentligen också en av problemen med digitala medier, att de här stora algoritmsystemen har blivit så pass svåra att få en översyn av, så att man vet inte riktigt vad som händer. Algoritmen försöker bara följa de instruktioner den har fått, de regler som den rör sig inom. Men i och med att det är så mycket komplexa beslut som ska fattas, det är ju miljontals personer som delar innehåll eller företag som köper annonsering. Den ska ta hänsyn till om du stannar upp och tittar på någonting. Var det en bild? Var det en video? Kommenterar du? Reagerar du med en tumme upp eller något annat? Och den ska ju försöka baka ihop allt det här, och sen ska den dessutom komma ihåg vad du har tittat på tidigare. Och försöka rekommendera vad du ska titta på framåt. Och det här kan ju få oväntade konsekvenser. Så att, precis som en miniräknare kommer ju algoritmen egentligen aldrig göra fel. Däremot kan det bli så att om du försöker räkna ut ett tal men du vet inte hur du ska göra på miniräknaren, den kommer ju visa siffror. Så behöver inte siffran vara svaret på den frågan du egentligen hade. Samma sak med en algoritm, i det här fallet på, säg på Facebook eller på någon annanstans på nätet. Att den kommer ju bara rekommendera innehåll utifrån de ramar som den har tilldelats. Sen kan det bli lite tokigt ibland, så att den kanske rekommenderar allt mer extremt innehåll om du följer en viss politisk åskådning, eller den ger dig inga hårda nyheter utan bara underhållning till exempel, och så vidare. Och det kan ju leda till problem i förlängningen.
Hur ska man förhålla sig till alla de här nya teknikerna? Alltså, du skriver om AI, om eye tracking, alltså program som kan följa ens ögonrörelser på nätet och alltså således se var på skärmen du vilar längst. Jag känner att vi börjar leva mer och mer i en sci-fi-film än i verkligheten.
Ja, precis. Och teknikerna i sig är kanske inte dåliga, utan det är ju hur de tillämpas som är all forskning. Det finns teknik idag så att du kan med bara kameran på datorn eller telefonen ha live eye tracking på alla som använder telefonen och sånt. Det är ingenting som officiellt används i alla fall, men tekniken finns där så att du kan följa och se vad folk tittar på. Och används den tekniken på ett bra sätt så att den hjälper till att ge dig bättre rekommendationer eller så att det blir som ett verktyg istället, då tänker jag att det inte är ett problem. Problemet är väl om det blir som Orwellskt övervaknings...
Ja, men om vi tar ansiktsigenkänning, det används ju både bra och dåligt. Mm. Men hur ska den genomsnittliga konsumenten förhålla sig till det här? Börja använda ansiktsigenkänning när jag ska låsa upp min telefon? Eller kommer det leda till problem längre fram som jag inte förutser nu?
Inte en aning. Jag tror inte du behöver oroa dig så mycket. Men det kanske jag får äta upp om massa år. Men jag tror inte att det är någon fara. Jag tänker att det större problemet är ju snarare, kanske inte den typen av tekniker, utan snarare om vi nu ser det som det finns ett värde i att vi vill ha informerade medborgare som ska konsumera nyheter. Men det kommer en massa nya typer av spännande innehåll och former av innehåll på internet som konkurrerar om folks uppmärksamhet. Och hur kan vi få folk att fortsatt välja att konsumera nyheter när...
Det finns gulliga kattungar.
Gulliga kattungar till exempel, eller snabba TikTok-videos som är väldigt belönande, väldigt snabbt. Varför ska jag betala massa pengar för att läsa långsam text till exempel?
Nu har ju du utgått från svensk media och tittat på det, men å andra sidan är ju det här ett internationellt fenomen som finns överallt. Hur ser forskningsläget ut? Finns det mycket att använda sig av, eller är det svårt att hitta en ingång som är unik som forskare?
Det är ju ett fält som har fått ganska mycket uppmärksamhet sista åren. När jag började mitt doktorandprojekt 2016, det var ju väldigt speciellt. Det var Brexit och Trump blev vald och det var allmänt kaos. Det var fake news och allt möjligt. Det var väldigt mycket. Så att, det har varit en väldigt stark tillväxt av forskning inom det här området. Sen tycker jag att Sverige och Norden är lite unikt för att vi är så otroligt digitaliserade. Det är ju långt över 90% som har tillgång till internet och använder det på daglig basis på olika sätt i smartphones och telefoner. Vilket inte är fallet i stora delar av världen i övrigt, även om det börjar komma ikapp. Så det har varit intressant att kolla på Sverige just av den anledningen att vi har så mycket digitala beteenden i vår vardag.
Men skada är skadliga kanske, eller utsätts för mycket för att vi så snabbt har digitaliserat, så kanske inte säkerheten hänger med eller vetskapen om. Men det kanske är ett annat område för en annan forskare.
Nej, för jag tänker lite som du, att man blir lite utsatt. För apropå hur förändrat Facebook är. Jag minns ju när Facebook var nytt och man skaffade det. När man bara skrev, man skrev väldigt personligt och man skrev öppet till varandra på ett sätt som man ju aldrig skulle göra idag.
Nej.
Ligger den så gammal data också kvar? Eller är det här som sparar allting? Är det nyare än så?
Nej, jag tror att all data ligger kvar. Jag gjorde det någon gång att jag gick tillbaka på min egen Facebook-profil och letade. Det var allt möjligt konstigt. Och de har ju dessutom gjort det ganska jobbigt, om man pratar just Facebook, att ta bort varje inlägg separat. Och det är mycket manuellt arbete för om du ska liksom rensa din egen historia.
Men vad det gäller nyhetsmedia, så bara där har det ju förändrats jättemycket från den tiden när du började forska på det här 2016. Då funkade det ju fortfarande för nyhetsmedier att ha så här gilla-sidor på Facebook och sprida information där. Det går ju inte längre på samma sätt om man inte betalar jättemycket pengar. Hur ska man som användare tänka där? Och jag som, inte som medieproducent utan som konsument, vill hitta rätt information på nätet, medan Facebooks algoritmer hela tiden ligger i vägen. Hur kan man komma runt det här?
Jag tror att det enklaste sättet är att gå direkt till media, publicisternas hemsidor.
Och gör folk det då?
Blandat, skulle jag säga. Det som med många mänskliga beteenden, så är det ju en väldigt ojämn fördelning. De flesta är ganska lågaktiva och sen så är det en liten grupp som är jätteaktiva. Och det är väl framförallt det man ser om man kollar demografiska skillnader, att ju yngre man är, desto typiskt sett lägre benägenhet att söka upp och ta del av nyheter. Utan man tycker att jag får del av det via sociala medier. Tidigare var det via Facebook, sen så via Instagram och nu kanske via TikTok. Och det stämmer väl i viss mån att man tänker att man får reda på, om det händer något viktigt kommer jag få reda på det där i alla fall. Sen är frågan hur uppmärksam man är på vilken källa det är som delar det här, så vilken vinkling får det. Tar man del av det direkt från en nyhetssajt, så kan man i alla fall vara mer medveten om, okej, är det höger eller vänster riktad press till exempel, eller är det, vad är det för typ av källa det här, och vilket filter har de lagt på nyheten.
Men det här har ju tvingat fram ett väldigt så här clickbait-beteende för medierna. De vill verkligen synas så att man ska komma in på deras sidor och läsa deras nyheter. Skulle du säga att traditionell media bör titta mer på online-beteende, eller ska man försöka gå tillbaka till hur det var förr?
Jag tror att problemet just nu är att det blir för mycket fokus på vilket innehåll som publiceras, eller som man vill producera. Det är inte att det är oviktigt det man skriver, absolut inte, utan snarare att det vi ser i beteendet är ju att folk väljer bort traditionella medier mot sociala medier. Varför gör de det? Ja, de får ut något värde av sociala medier som de inte får ut av nyheter. Troligtvis att det är lättare att ta till sig. Det är gratis i många fall för att det är annonsfinansierat. Så att det kostar mindre pengar, det är mer lättsmält. Nyhetsmedierna måste, tror jag, fundera över vilken funktion de fyller i medborgarnas vardag. För vissa så funkar det fortfarande att det är längre reportage som går på djupet och funderar. I andra fall så kanske det bara handlar rent krasst om att jag vill inte ha tråkigt de här minuterna medan jag väntar på tunnelbanan. Och då helt plötsligt så konkurrerar vi med TikTok eller Instagram. Det kan finnas andra funktioner också, men jag tror att vi måste börja där. Att vilken funktion i människors liv ska vi fylla? Och sen producerar vi innehåll som passar efter den
funktionen. Lite på den noten. Så vi jobbar ju med media och tittar mycket på andra tidningar och hur de väljer att framförallt lägga ut sin opinionsjournalistik, skulle jag säga. Att där antingen så är det helt låst, eller så väljer man att ha det öppet för man hoppas att det ska delas och pratas om och synas. Vad har du gjort för reflektioner om det här? Och kommer vi se mer låsta artiklar eller mindre i framtiden?
Jag tror att det redan går lite mer mot låst, utan att ha exakt data på det så. Men det är min uppfattning att det går mer och mer mot att mer och mer hamnar bakom paywalls. Och det är ju tudelat om det är bra eller dåligt. Vi har sett i Sverige sista åren ett litet uppsving i antalet som väljer att betala för digitala prenumerationer. Och då är det inga problem att lägga det bakom paywalls. Och det hön eller ägget väljer fler att prenumerera för att allting ligger bakom paywalls. Eller, ja.
Lever vi i filterbubblor?
Ja, till viss del tror jag. Och sen det man kan se, ju mer aktiv du är på internet, desto större blir risken för att du hamnar i en filterbubbla. För att det du matar algoritmen med, det du stannar upp och tittar vid, det kommer algoritmen mata tillbaka till dig. Den märker att okej, du var intresserad av det här, då ger vi dig mer sånt här. Och så är risken att du hamnar i en liten bubbla.
Hur ofta ändrar Facebook och Google sina algoritmer? Jag tycker man ser något nytt på Facebook bara nu de senaste dagarna, att det är en annan typ av flöde än vad det har varit tidigare. Att jag får upp mer så här konstiga reklamer för hur man ska göra sitt liv bättre och hur man ska bli en bättre företagare och så här konstiga saker. Innan så såg jag mer att mina grupper som jag är medlem i, så här, mina intressegrupper kom upp oftare. Förändras de så ofta som jag tror, eller är det mitt beteende som har förändrats?
Det sker ju uppdateringar kontinuerligt hela tiden. De större uppdateringarna, de är inte lika frekventa, men det är ett kontinuerligt arbete. De har ju en stor stab av ingenjörer som sitter och felsöker och uppdaterar och ändrar och testar. Och antagligen så kommer vi se olika versioner av plattformen, och även du kanske ser olika versioner över tid om du loggar in olika dagar. De testar ju vad som funkar bäst. Just i Facebooks fall, det man vet är ju att senaste uppdateringarna har gått mot att nedprioritera nyheter just.
Ja, för det kickar ju oftast ut folk från plattformen, och jag antar att de vill att man ska vara kvar på plattformen. Att det är det som är hela syftet med de här.
Det är syftet, för då, ju mer tid du spenderar på plattformen, ju mer tid har de att visa annonser, vilket de tjänar pengar på. Och det var förut en tanke att okej, men då kanske de kan ha, man kan ha nyheterna att läsa dem direkt på Facebook. Men det visar sig att det blir väldigt problematiskt med upphovsrätt och vem äger innehållet, för nyhetsproducenterna vill ju också få folk till sin sajt, för att då kan de visa annonser.
Nu har vi pratat mycket om Facebook, men om vi tittar på din Google-del i det hela, är det vad folk söker på? Berätta lite mer om den delen av forskningen.
Precis, nu har vi pratat mycket om Facebook, och anledningen till det är ju för att de använder sig av stora algoritmsystem för att välja vilken information som ska visas för vilka användare. Och det är egentligen samma sak i Google. Så att du söker efter ett ämne, då kommer ju Googles algoritmer kicka in och välja vilka resultat som ska visas överst. Vilka är mest relevanta baserat på vad du har sökt på, men även baserat på all din sökhistorik egentligen. Eller alla sökhistorik. Men de här stora aktörerna blir ju både grinden in till informationen, men de blir ju också någon slags vakt som bestämmer vad som ska synas och inte. Om ditt innehåll inte lirar med Googles senaste regler för algoritmen, så är det inte säkert att du dyker upp förrän många sidor långt ner, och då andelen som kommer hitta till dig då minskar ju väldigt mycket.
Men hur lirar Google och Facebook med varandra egentligen? För att det är ju ofta så att om man söker på någonting på Google så dyker det upp annonser för det sen på både Facebook och Instagram. Och man tycker att det är ju ändå olika företag.
Reklam på nätet är ju ett ganska stort och komplext nätverk av olika aktörer där många olika företag samlar in data om dig. Google samlar in data om dig. Facebook samlar in data om dig. Många medieföretag samlar också in data om dig. Alltså vad du tittar på, vad du klickar på, vad du gör på nätet. En del av de här säljer sedan vidare den informationen till stora, som man kan kalla en börs, där data om personers beteende handlas med. Så att då är det mycket möjligt att Facebook säljer data till den här börsen som sen matas in till Google så att de vet vad du har tittat på där och så kan de visa mer relevant reklam i sina flöden och tvärtom.
Dystopiskt.
Vi intervjuade en forskare för många år sedan som tittade på döden på nätet. Att när man är död så ligger alla spåren efter allt man har gjort ändå kvar någonstans. Mm. Alltså ens Facebook-sida finns kvar, ens Google-konto finns ju säkert kvar. Mm. Det fick ju mig att ändra mitt online-beteende. Det här att inse att till och med när jag är borta så kommer allt det här jag gör här ligga kvar. Mm.
Men det känns som det är stora affärer inblandade, pengar inblandat i det här. Gör det forskningen svårt? Det är mycket affärshemligheter kan jag tänka mig.
Ja, till exempel då när vi, eller jag forskar på hur algoritmerna sprider innehåll på nätet. Så det är ju ingenting som kanske Google eller Facebook jätteöppet vill tala om. I stora drag kan de säga ungefär vad som händer. Men det är ju deras stora affärshemlighet, okej. För hur sprider, eller hur delar vi annonser, hur ser vi till att de visas? Det är ju så de tjänar pengar. Det är lejonparten av deras intäkter. Och då får man hitta andra sätt att studera det än att fråga aktörerna rakt ut.
Du skriver att det vore bra om man kunde hitta en väg till mer hållbar journalistik. Vad innebär detta?
Det innebär att, som jag var inne på tidigare, fundera över vilken funktion vill jag fylla med det jag skriver eller producerar. Handlar det om att informera medborgare? Okej, men vilka medborgare som ska bli informerade och vad tävlar den aktiviteten med i så fall? För att om de jag försöker nå väljer att vara inne på TikTok istället, då är det helt olika funktioner som våra två produkter möter. Och då kanske jag inte kan skriva den typen av journalistik jag hållit på med tidigare, utan då måste jag fundera över hur kan jag möta det behovet hos
användarna. Är det så man ska tänka? För jag tänker att det är så konstigt asymmetrisk konkurrens på det sättet att om jag som nyhetskonsument eller producent kan jag tycka att inför val, till exempel EU-valet nu, det är ganska viktigt att folk får information om de olika kandidaterna och vad som händer inom EU. Men folk vill hellre titta på dansvideos på TikTok. Bör jag då börja producera mer dansvideos för TikTok eller...
Jag vet inte om det behöver vara dansvideos, men...
Nej, men det kan ju spetsa till eller
där. Ja, såklart. Det kan ju vara någonting i den riktningen åtminstone. Att, istället för en lång text som tar tid att ta till sig så kommer en kort färgglad video vara lättare att ta till sig. Mm. Jag säger inte att det är bättre eller...
Men det är så världen ser ut helt enkelt.
Ja, jag tror att om vi... Alternativet är att tvinga folk att ta del av nyheter och det tror jag inte är rätt väg att gå. Utan då måste vi i så fall snarare hitta vägar att möta folk där de är.
Vad tycker du är det mest spännande du har hittat under forskningsperioden och vad bör världen ta med sig när man läser din avhandling?
Det mest överraskande var nog hur lite nyheter de flesta konsumerar. Det var ju lite förvånande. Jag trodde att fler skulle läsa mer nyheter, men de flesta... tar del av ganska lite nyheter på nätet. Sen har ju inte vi hela deras konsumtionsmönster, så vi vet inte. Det kan vara så att de lyssnar på radio eller har tv på hemma eller andra så. Men på nätet så de flesta läser ganska lite nyheter, vilket är intressant. Och när jag såg det så började jag själv reflektera över mina medievanor och medvetet att försöka ändra dem. Att okej, men se till att det finns en fysisk tidning hemma som ligger på köksbordet för att då blir det enklare att ta upp vanan att faktiskt läsa tidningen. Se till att ha radion på hemma när man stökar i köket eller vad som helst för att få uppdateringar automatiskt. Så jag inte behöver söka efter det. För då är det lättare att hamna ner i sociala medier.
Ja, man ska inte underskatta värdet av att dagstidningen gav ju en samlad bild från det senaste dygnet. I sociala medier så hittar du din favoritskribent eller ditt favoritämne. Det är ju, man får ju inte alls...
Apropå filterbubblor.
Ja, absolut filterbubblor. Men så är det vi ska ta med oss från din avhandling, att man ska börja läsa dagstidning igen? För det tycker jag är väldigt uppmuntrande i så fall.
Jag tror att det skulle vara väldigt härligt om folk gjorde det. Sen tror jag att det är väldigt svårt att få folk att göra det.
Tyvärr. Mm. Adam Åbonde Garke, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
Tack själv.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.